Mackan, välkommen tillbaka. Det var fan länge sedan.
Ja, det har varit lite uppehåll.
Läget?
Det är helt okej, själv.
Det är bra. Jag har varit och gett blod, som du ser. Ett fint bandage. Rekommenderar alla att ge blod, både för en schysst friskförklaring och en väldigt god gärning för sjukvården som skriker efter blod. Nog om det. Och i vanliga fall så klipper vi bort det här. Jag och Mackan är ganska sköna snubbar egentligen. Men när det kommer till vår Milan-podd så vill vi vara lite så fotbollsnördiga. Eller är det inte så?
Jo, så är det.
Vi brukar klippa bort det här förhandssnacket som många andra vill ha med i sina poddar. Nu har vi det. Mest för att ta in lite feedback på att vi kan vara nördiga. För vi är fotbollsnördar och vi tar Milan på allvar. Så att detta är inget tjo-tjim likt Montella efter sina förluster. Okej, Mackan, det tekniska strul, så vi får helt enkelt börja om. Jag hoppas att vi
kommer ihåg vad vi sagt.
Vad vi har sagt, eller gör det bättre till. Men vi lite en teknisk blunder, skål på den. Men i alla fall, vi börjar igen då. Och matchen mot
Napoli var väl den första matchen efter Juventus-debaclet.
Där vi blev videofällda med rätt, får vi väl ändå erkänna, på första målet.
Ja, Romagnoli upphävde nog av sidan med en hårsmån.
Han borde klippt sina tånaglar.
Ja, men det var lite surt. Det var det.
Det var skitsurt. Det som jag sa också, just den matchen, nu är ju ut igång, så nu ska jag komma ihåg vad jag sa också. Men att Milan då var enda lag tillsammans med bottenlaget som inte har haft en enda touch i offensivt straffområde, vilket är jävligt dåligt.
Ja, det är horribelt. Om man har ett Milan-hjärta är det horribelt. Jag tycker fortfarande, som jag skrev till dig under matchen, att inställningen till matchen är ju rätt. Man åker inte till Neapel idag och tror att man ska vinna bollinnehav och allt hela det. Och dominera mot Napoli, det gör man inte, men
Är inte det Montellas plan förresten? Att vinna bollinnehavet?
Jo, det är väl en av de få grejerna han brukar vinna. Men så inställningen var väl på sätt och vis rätt. Sen hade han väl, han hade ju ingen som helst tanke i offensiven, utan han hade ju bara sagt till dem hur de ska försvara.
Att tanken var väl 0-0 så länge det går, hoppas på det bästa.
Ja, tyvärr. Det var väl den taktiken han körde. Och på det sättet, jag kan förstå det, även om jag inte tycker om det.
Ja, det har tagit ett grisigt kryss bortom i Neapel, absolut. Men ja, nu blev det inte så. Och andra målet, det som vi pratade tidigare om, att det blev inte video på den, vilket jag hade velat se. Men jag har sett någon bild som ändå, tyvärr lite objektivt, ändå tyder på att det var nog onside. För det var någon ytterback på långt bort som ändå stod och sov lite. Det var också någon som hade klippt sina tånaglar även där. Men Bonucci var ju rasande med all rätt, för han trodde ju att spelaren var offside. Men när inte sen resten av backen hänger med honom och hans linje, så blir det ju jävligt pinsamt.
Det är väl den här grejen som måste nötas in, som inte har nötts in. Att ta ett steg upp helt enkelt. Det som Milan under 10 år var världsledande på, när de hade nästa Maldini, Thiago Silva nästa. Alltså det var ju offside-fällor hela tiden. Och det har ju inte funkat hittills. Kan väl hoppas att det blir ändring på det också. Bonucci är en världsback och han ska förhoppningsvis kunna vara det i Milan också.
Ryktas till Madrid, Real Madrid.
Ja, jag hörde det också. Jag tycker inte, ja, vad tycker du?
Jag har en polare som håller på Madrid.
Stenhårt.
Stenhårt, det går inte att prata fotboll med honom. Men jag sa så, ja visst ska ni ha Bonucci, fine. Men då får ni lägga upp det vi betalar för, det vill säga 40, minst. Och sen så kostar han 7,5 miljoner euro om året. Och då sa han blankt nej. Jag vet inte varför man skulle säga nej till det. För att de har ju mycket högre löner.
Real Madrid har väl inga problem med de pengarna.
Och de får ju en världsback.
Och de hade väl sålt tröjor på det. Så att det hade ju varit lugnt för deras skull. De har ju haltat rätt så bra om man jämför med i fjol. Real också.
De behöver också en prestigefärg. Men du vill lämna Madrid för de är skittråkiga och inte det vi pratar om här, utan vi bara rundar av kort
Romagnolis mål får vi inte glömma.
Romagnolis mål,
det är det snyggaste målet hittills av en back i alla fall.
Och det som jag sa också innan, att man sitter där lite pinsamt naiv i 90-11 minuten i 92 minuten var det kanske, och hoppas på fan vi kanske kan grisa till oss det här krysset ändå, fast man vet om att det finns ju ingen chans.
Och sen schabblar Biglia bort med en idiot frispark.
Alltså vad fan tänkte han? Jag satt och var så alltså, jävla förbannad. Alltså vad var det för frispark? Alltså, de har en chans. Till och med Donnarumma med sina 14 meter uppe i straffområdet. Och tänkte så, ja men tänk om han kan nicka in ett grisigt kryss. Och så slår han en frispark som är sämre än Korpen Lund.
Man måste ju ha en plan för de där grejerna. Det är det vi hela tiden har pratat om. Att Montella har inte någon plan. Jag vet inte om du kommer ihåg... Var det Inzaghi som hela tiden hade någon form av variation på sina hörnor med kortpassningar hit och dit och fram och tillbaka. Nu blev det så mycket av det så att vi blev sönderlästa av det. Men han hade i alla fall en tanke bakom det. Här finns inga tankar med någonting. Det är individuella prestationer och Milan har inte de individuellt bra spelarna för att klara av en sån grej.
Nej, jag håller med det här med inställningen. Och det är väl lite där om vi vänder blad till Gattuso som alla vet har tagit över Milan idag. Presskonferens imorgon 13:30 vill jag minnas. Där blir väl lite mer tydlighet och inställning. Och det som jag sa tidigare, det enda jag hoppas på, du väcker in här, vi kan ta din första, att han fick inte spela Nicola som etta.
Det är det viktigaste.
Det är jätteviktigt. Ett, spela aldrig Nicola. Han kommer ju gråta när Montella är borta för han vet om att det är kört. Och hela det köpet som vi sa från början, vad fan händer där? Vi ligger bara kvar backa som ändå går helt okej i Villarreal.
Ja, absolut.
Jag vill bara säga mina
resterande grejer. Jag tar dina grejer.
Och det som jag har tjatat om tidigare, att Gattuso, han var ju en spelare som följde ramen, det vill säga hur han ska spela, det vill säga en tydlighet. Att om han bara spelar någon annan än Nicola, har sin 4-3-3 som han har kört i primaveran och har en tydligare roll på varje spelare, det vill säga plan A, plan B, eventuellt plan C, men i den här tydligheten. Vad fan var det jag mer sa? Det var fyra grejer. Det var tre, men så la du in fjärde med Nicola. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg vad jag sa. Mm. Men i alla fall, det viktiga är... Just det, nu kommer jag ihåg. Det han är känd för, det är ju hans grinta. Det är alltså inställningen. Jävla namn. Alltså förmedla den från hans Milan-hjärta ut till varenda spelare. Och att han då äger omklädningsrummet. Att det inte är någon annan som tar kommandot i omklädningsrummet. Utan han bestämmer vad som ska ske.
Jag tror... Nu förrättar mig om jag har fel, men om du kommer ihåg det gamla Milan där Gattuso spelade. Då hade vi Pirlo och Seedorf på mittfältet. Ofta i samband med Gattuso själv. Varken Gattuso, Seedorf eller Pirlo var särskilt snabba. Men de var på rätt plats vid rätt tillfälle i nästan alla situationer. Och det är ju den biten som måste nötas in i Milan. Då behöver inte vår nummer 10 som vi är starkt kritiska mot. Han behöver kanske inte vara världens snabbaste kille då. Utan han står vid rätt plats ändå för att bollen kommer dit. Och jag hoppas att han kan förmedla det också. Att det gäller att veta var man ska vara.
För det har man ju sett nu att, som jag skrev till också vid någon match, att det känns som vem ska vara spelfördelare. Ska det vara Bonucci från trebackslinjen? Eller ska det vara Biglia? Eller... Ibland så känns det som att Kissé och Biglia springer och krockar i mitten. Sen ibland när väl Håkan spelar, vilket är kanske Milans sämsta nummer 10 sen
Honda.
Ja, men det är Honda. Var han sämre? Nu spelar han tyvärr inte så mycket i slutet för han var så pass dålig. Men när han kom, då var ju sen Milan ett dåligt lag. Det var ju inte alls samma 2 miljarder som där idag. Men Nej. Jag tror att, skitsamma om Honda, men Håkan, han och Biglia... Kissé, det känns som att det börjar jävligt grötigt i mitten. Och det kan också mycket bero på att Montella återigen på ett lilla flygplan att han har gett tydliga instruktioner att du gör detta där. Händer detta så gör du detta. Och gör de så här, gör du så här. Utan jag tror att men ni tre spelar där i mitten någonstans. Och sen så ska de lösa det. Och så är alla de sen tidigare varit alltså, bolltransportörer i sina respektive lag och kommit till ett nytt lag. Och så bara, men vem han ska ta rollen? Ska du ta den rollen? Eller ska jag äga bollen? Och så blir det bara jävla massa skit av det.
Det kan ju vara därför som Montolivo helt plötsligt ser bra ut. För att han faktiskt vet ungefär vad han ska göra.
Alltså Montolivo var ju bäst mot Torino.
Torino, ja.
Vi går över till, är vi klara med Napoli tycker du? Är det någonting mer att säga om det?
Nej. Det var...
Vi var klart sämre helt enkelt.
Vi var sämre, det var det som du sa, jag vet inte om det kom med, men vi har förlorat mot alla lagen för oss.
Just det måste ta på tal om Montella. Vi tar Montella nu, för det är ändå dagens nyhet. Han har fått sparken Och vi sa båda att det var väl rätt. Frågan är bara om det var för tidigt eller var det för sent. Och att just byta tränare här och nu tycker jag att det var rätt, för att nu har vi ganska lättare lag framför oss. Och återigen till det här med vårt ledarskap. Inte då Montella utan Fasson och Mirabelli, som konstigt nog ville ge Montella ytterligare en chans mot bottenlaget. Och då hade ju Milan vunnit även om du och jag hade tränat.
Ja.
Därför tycker jag det är rätt också att ta in Gattuso nu.
Det är det jag menar. Ja, jag håller
ja, med. För att då får han en förmodad enkel trepoängare och startar med. Och sen har han ganska hyfsade spelschema därefter. Som, tänk om han börjar med 9 poäng. Om man bara leker med tanken. Vem vet vad som händer då?
När de behöver laget som helhet. Behöver ju självförtroende också. Så om det nu kan gå bra i början, så kan det ju ge en skjuts till resten av säsongen. Även om jag tyvärr tror att fjärdeplatsen är förlorad sedan länge.
Fjärdeplatsen känns ju enormt långt borta. Om man ser tabellen, vad var du sa? 11 poäng upp till Roma som har en match mindre spelad.
Ja.
Det känns som en ocean. Och det är väl lite där också, vi kan ta det sen med ekonomin. Men Montella fick sparken idag av kineserna. Inte då av Mirabelli och Fasson. Vilket också gör mig väldigt kritisk till de här två italienska herrarna. Hur fan de tänker. För att alla vi har sett hur dåliga Milan har varit. De har tagit poäng mot bottenlaget. Och visst, vi är kvar i Euroleague. Men vi är en jävligt dålig och svag grupp.
Det har ju inte sett övertygande ut mot varken Rijeka eller i två matcher mot Aten. Nu vinner vi ju gruppen på grund av att de andra lagen är så mycket sämre bara. Inte på grund av att Milan har varit så bra.
Det kan bli respasset direkt i slutspelet.
Fördel är ju att vi vann gruppen. Vi får ju möta tvåorna.
Mm. Men många går och hoppas på att vi ska göra en Manchester United och vinna Euroleague för att ta oss till Champions League. Och där är rätt många bra lag i Euroleague för att ta
det kan hem. Säga så att det är nog större chans att vi vinner Euroleague än att vi tar fjärdeplatsen i Serie A.
Jag tror det är större chans att vi åker ur Serie A än att vi vinner Euroleague.
Okej.
Men det är också förutsatt att sett till spelet med Montella. Man vet inte hur det skulle bli med Gattuso. Och det som jag hoppas också på att nu med nyheten att Nesta inte ville förlänga sitt kontrakt borta i USA. Att han kanske kan dela tränarposten med Gattuso eventuellt.
Vi har ju pratat om det, att Seedorf hade en intressant idé som han aldrig hann genomföra. Med olika delar, med olika tränare för olika delar av laget. Intressant, men frågan är vem som har huvudansvaret. Vem tar laguttagningarna? Vem ska Mirabelli då stå för dem? Jag vet inte hur det ska gå till.
Mirabelli ska absolut inte göra det, för då har vi haft kvar Montella. Där har han tagit ut laget också. Men
frågan är här, vi pratar ju om att de vill ge honom en chans till. Tror du att de ville ge honom en chans till för att de inte tyckte att Gattuso var en tillräckligt bra ersättare och att de inte hade någon annan ersättare, eller tror du att de verkligen tycker att Montella var rätt man på rätt plats?
Både och. Montella var inte rätt man på rätt plats och Gattuso är ju inte heller rätt man på rätt plats. Han har ju gått okej i Primavera sedan hans katastrofala inledning, och det som vi sa lite tidigare här nu med hans roll i Pisa som tog dem från division 17 till något bättre. Där det sen gick åt helvete ändå. Och hans CV är ju allt annat än imponerande. Och det är definitivt inte Milan-nivå på honom som tränare. Dock spelar, men inte tränare. Så att han och hans förmodade 4-3-3, förhoppningsvis. Jag vet inte vad man ska tro om honom. Det kan ju inte gå mycket sämre. Jag tror inte Milan hade råd att ha kvar Montella heller.
Nej, men om jag ska försvara Mirabelli-fasonen så tror jag inte att de hade Gattuso som första valet, utan de vill ha någon helt annan som är mycket bättre än Montella. Så jag kan förstå deras... Jag försvarar inte Montella heller, verkligen inte. Men jag förstår hur de tänker.
Jag tror att de, likt som alla vi andra, hoppades på när Chelsea hade en liten down-period. Hade det blivit kanske sämre resultat, så kanske Conte hade varit available. Det sjuka är, sen vi pratade om Conte förra avsnittet, så har Chelsea vunnit allt, tyvärr.
De har gått bra sen dess. Och man ska inte glömma att Chelsea gick ganska kass i början av förra säsongen också. Och vann ändå den hela skiten. Om vi nu ska halka in på Premier League, så är Chelseas stora problem väl att Manchester City spelar så fruktansvärt bra för tillfället.
Ja, de går inte rubba.
Nej.
Men jag läste någonstans idag att snittlönen i Premier League är 50 000 i veckan.
Pund.
Ja, för mig jag läste det. Och då finns ju ingen jävla chans att ta någon spelare nästan till som är vettig från den jävla ligan. Nej. Sky har ju, som jag sagt till, Sky har tagit död på fotbollsvärlden.
Så de avtalen där är ju galna, men det ryktades faktiskt om William till...
Ja, jag sa det, men då tänkte jag också på William till Milan, ja, absolut, men vad har han i lön? Och kan vi ens matcha halva hans lön? Ja, jag är jävligt tveksam till det.
Ja, då måste vi göra oss av med Bonucci för att få ha halva hans lön också. Ja, vi kommer att prata mer om ekonomin, men jag vet inte, jag tycker inte att det är vettigt att sälja den bästa mittbacken i Italien för tillfället.
Bonucci ska absolut inte säljas, det är ju ändå vår kapten, han har inte gjort ett år i Milan, visst. Om man tycker att det där var en fet flopp, då får han väl tyvärr gå. Men jag tror inte Milan självmant är beredda på att sälja om inte Madrid lägger upp sådär 80 miljoner. Det kommer inte heller att hända.
Nej.
Vi vänder blad till matchen därefter, det vill säga Euroleague och Wien. Där vi har lite spelare med i veckans lag. Vår vänsterback, eller winger, Rodriguez. Och tvåmålsskytt André Silva.
Båda två var mycket bra. Som du sa är det ju dock viktigt att beakta motståndet. För det gick, siffrorna blev samma som på bortaplan. Och anledningen till det beror ju delvis på Bonucci. Att de överhuvudtaget fick in ett mål. Ja. Det största delen att Milan vinner är ju att Wien inte är särskilt bra. De kanske är bra i Österrike. Men de har ju... verkar ju inte ha lärt sig någonting av spel förra matchen mot Milan, för de spelar exakt likadant. De spelar ju alldeles för offensivt, för jag förstod inte om de hade någon plan mer än att försöka göra mål.
Ja, det känns som det var två Montella mot varandra, och då vann ju faktiskt det laget som har köpt för 2 miljarder.
Ja.
Det är väl den stora skillnaden.
Ja.
Vi ska också säga att det var en annan Milan-profil som kom med på mittfältet i detta 4-3-3. Och det var vår hemmapojke som spelar i Atalanta, Brian Cristante.
Kanadens-italienaren.
Som vi skeppade iväg från spottstyvel till Benfica av någon jättekonstig anledning för något år sedan.
Ja, det var väl det här. Galliani och Berlusconi, det är att de skulle ta upp Primavera-spelare och sen skeppa iväg dem utan att tjäna pengar på dem. Jag fattar inte den.
Mycket märkligt. Där gick vi nog miste om några. Även här Petanga som jag har som liten favorit.
Ja, där har jag också blivit av med... Vad jag kan då se i Cotrone idag, det är ju hjärta och lungor. Och framförallt så har ju både Cotrone och Locatelli...
Jag borde ju ta lite vin bara.
Tar du det?
Vill du ha?
Är det italienskt?
Jag vet inte fan vad det är.
Det är det. Vill du ha? Nu gör jag reklam. Nej, det är bra. Jag kör bil.
Reklam för vin?
Nu kör vi.
Ja, just det, du kör bil. Ja.
Men vi saknar ju faktiskt hjärta i gruppen på det sättet att vi har köpt in så många spelare. Och jag tycker att Cotrone kan faktiskt bidra med, vilket han gör också.
Cotrone som jag också gör 2 mål och är fantastisk. Och det som jag sa tidigare när jag avbrytade, men han vill ju att Milan satsar på, likt de satsar på Donnarumma. För att han har hjärta, det kan bli en framtida ryggrad. Och han har ju enorm potential.
Ja, väldigt stor. Och jag tycker faktiskt, om vi nu pratar om ungdomarna, så tycker jag att de ska behålla Locatelli också. För det finns absolut också potential. Sen förstår jag att under Montella har han inte fått spela jättemycket. Men det är inte konstigt, för den röran på mittfältet har ju inte gynnat någon.
Jag hoppas ändå nu vår framtida tränare Gattuso ser lite sig själv i Locatelli. Och kanske ändå försöker få en tydligare roll till honom på Milans mittfält.
Ja.
Sen är det trångt om nu Gattuso vill spela sitt 4-3-3.
Det är väldigt trångt på mittfältet.
Det är väldigt trångt, och då får han om Locatelli är en av de här tre.
Nej, det är ju också dessutom som vi var inne på. Montolivo har ju faktiskt sett bra ut. Om det nu beror på att han är bra eller att han faktiskt bara har haft dålig competition, vad heter det? Dålig
konkurrens.
Det låter jag vara osagt. Men han har ju i alla fall... det vi har pratat om, han visste sin roll. Han vet vad han ska göra.
Det som gör mig förvånad just med Montolivo, det är en spelare jag har kritiserat, dock med all rätt vill jag tycka och tro. Men när han har spelat har han varit den naturliga ledaren på mitten. Även då man har varit andra spelare som har varit mycket bollstarka i sina tidiga klubblag, så har ändå Montolivo varit det naturliga och gjort det väldigt bra, spelat enkelt. Jag tror också det här att han inte behöver slå den avgörande bollen likt som Bonucci alltid vill göra. Han har spelat det enkla spelet och det har gjort honom bra. Och det är lite det som är sak med fotboll. Det laget som springer mest och spelar enklast fotboll vinner matchen. Det är inte så jävla mycket svårare än så.
Nej, plus, och detta är faktiskt kritik mot Montolivo också, men alla våra mittfältare övertänker situationerna, tycker jag. Det räcker att det tar 3/10 att tänka ut var passningen ska gå, så har motståndarna hunnit se den öppningen som fanns. Och det tycker jag har vi sett många gånger, att det går lite för långsamt på mittfältet för att anfallarna ska hinna med någonting. Sen om Kalanić får bollen så blir det ändå ingenting av situationen. Men
han måste svettas nu när Montella är borta.
Med all rätt. Han har inte gjort mycket rätt.
Det som du sa, vad fan släppte vi backa för att köpa en sämre spelare som var med en 2 yngre kanske, men har inte gjort någon glad?
Måste ha varit någonting mellan Montella och backa som inte gick ihop.
Det var ganska uppenbart. Och det kanske kommer fram nu att Montella är kvar som tränare, men frågan är fortfarande varför, återigen kritik till Fasson och Mirabelli, varför de gick med på att köpa Nicola.
Jag tror ju att de skulle, jag tror att de tänkte att de kunde tjäna pengar på att sälja back. Jag tror faktiskt
det. Då var de ännu dummare i så fall.
Ja.
För då lånade han utan köpoption.
Men jag tror det blev lite panik. Grejen där till Villarreal, för att det var slut på transferfönstret och det hände i den sista veckan.
Men just därför blev det ännu konstigt att köpa en ganska, inte lik anfallare, men en anfallare när man då inte har en riktigt tydlig spel hur man ska spela.
Kalanić var ju också någon form av nödlösning.
Ja, men varför? Det fattar inte jag.
Nej, jag tror att det var så här att Montella kunde inte spela med backa. Eller backa kunde inte spela under Montella, så ska jag säga. Och då var de tvungna att ha någon. Och de hade inte pengar till att köpa Aubameyang till exempel. Speciellt inte om de inte kunde sälja backa. Så jag tror att det var någon nödlösning. Det känns så i alla fall eftersom han kom in så sent. Och det hade ryktats om honom i en månad att Montella tyckte att det var en bra spelare.
Jag hoppar rätt in i Aubameyang-dealen som vi båda såklart var förespråkare för. Han har ju kommit på kant med Dortmund. Det ryktas att han kan gå för 60 miljoner euro. Nu har ju kanske inte Milan de pengarna idag. Och vet inte om han vill gå till Milan idag heller med tanke på att det har varit ett sjunkande skepp. Men med facit i hand, som du var lite inne på, många nya spelare för 2 miljarder. Tänk om man kunde sagt att vi kör på 4, max 5 för de här 2 miljarderna. Då hade ju kanske Aubameyang varit en av dem om det har varit möjligt. Och agerat innan då Barcelona köpte Dembele.
Tänk om.
Tänk om. Sitta med facit i hand. Men du, vi
kan väl säga med, i alla fall att Wien vann vi enkelt på grund av att de är så jäkla dåliga.
Som hela gruppen är.
Ja, och det finns väl de som hoppas på att vi ska vinna Europa League.
Det var det också jag kom på tänk på innan. Att många vill ju tro att vi kanske gör samma resa likt Manchester United och går hela vägen i Europa League. Men jag skämtade innan när vi spelade in, när tekniken strulade här, men att jag tror det är större chans att vi åker ur, säger jag. Nu i och för sig med en tränare likt Montella, Gattuso, vet man inte, men att vi vinner Euro League med tanke på hur många bra lag det fortfarande är och hur många bra lag kommer komma från Champions League-treorna, så är det jävligt hård konkurrens om den titeln.
Allting beror på hur lottningen går. Det är lite som jag sa till en gäst som jag jobbar på en sportbar som gratulerade, han är tysk själv. Han gratulerar Sverige till att vi gick till VM.
Det var jävligt snyggt gjort.
Det var snyggt gjort.
Är du sugen på att åka dit?
Alltid.
Det
är lite svårt att ta ledet när Sverige spelar bara när man jobbar på man jobbar.
Pappa leder ju så.
Okej, jag kan göra. Ta med ungarna. Men jag sa att mycket hur Sveriges chanser är i VM beror på lottningen. Han skrattade först när han sa det, sen så tänkte han till och sa han, du har nog en poäng. För man kan förlora matchen på förhand. Får vi en svår grupp och får Milan svårt motstånd i fortsättningen på slutspelet av Europa League, så kan man ju, speciellt med dagens självförtroende, kan det gå illa redan innan vi börjar spela. Förstår du hur jag tänker?
Milan är ju inte vad Milan var. Det är inte så att folk står med darrande knä när man ser att man lottas mot Milan längre.
Och speciellt inte när vi i Serie A inte har gjort mål på hemmaplan de senaste 4 matcherna.
Mot topplagen har vi inte ens... Vi har tagit en poäng mot topplagen. Och målskörden har varit katastrofal. Och det var en annan statistik jag såg också med Montella. Så att, jag tänkte slakta han deluxe ikväll. Men nu sen kom den här fina nyheten att han har fått sparken. Så jag tänkte jag ska kanske tagga ner lite mot mitt agg. För att nu är han historia. Och det är ganska skönt och det är inte lönt att älta historia för mycket. Man kan väl bara konstatera återigen att det var rätt. Det tog för lång tid. Men som du var inne på, det fanns väl inga andra alternativ att hugga på.
Nej, alltså det är den enda anledningen till att jag säger att de tar Gattuso. Och det låter som att jag är dum mot Gattuso, och det är jag inte. Det är inte det jag tror och hoppas att de sökte efter bättre alternativ innan de går kicken och de hittar ingenting. Och till slut blev det ombörjande. Alltså det gick ju inte att hålla på med Montella längre.
Frågan är också om bättre tränare har sagt när för att de ser att Milan är ett sjunkande skepp. Att man lite så blir smutsig med händerna samtidigt som som tränar. Milan är nog ganska okej. Alltså det är egentligen en väldigt bra merit på sitt CV, men då, alltså, har du ett bra tränarnamn då ska du också leverera. Gattuso har inte den pressen att han måste leverera. Eller måste han, men han har ingenting att förlora.
Han har ingenting att förlora, mer än möjligtvis att, ja, vad gör han nästa säsong om han nu? Han ska få resten av säsongen på sig, stod det.
Ja.
Nu har vi inte hört presskonferensen som ska vara imorgon, men vad gör han sen om det kommer en ny tränare? Går han tillbaka till Primavera? Det gör man ju inte.
Jag hoppas på att han kunde, som du sa tidigare, vara någon form av assisterande tränare kanske. Vara någon schysst länk mellan hans tidigare Primavera och A-laget. Och ändå ingjuta den här grintan i alla. Och den här tidiga vinnarmentaliteten i väggarna. Likt som sitter i Malmö FF, nere i Malmö. Den här vinnarmentaliteten. Att vi ska vinna, punkt slut. Det är inte okej att sikta på en fjärde plats. Vi ska fan vinna. Om vi ska gå till Champions League semi minst varje år, likt som det var tidigare.
Ja, det man hoppas att han kan förmedla det i alla fall. Och det hade ju varit coolt om han hade gjort en okej avslutning på säsongen och fortsatt som assisterande till Ancelotti.
Okej, och den tredje matchen, Torino hemma, som ändå till slut äntligen fick bägaren att rinna över. Ynka 0-0. Det var samma jävla drabbel efter matchen från Montella, hans hånleende. Vi kontrollerade matchen, vi skapade hit och dit och vi jobbar hårt, vi jobbar på rätt, vi arbetar oss framåt och massa blaha, blaha, blaha. Och det är ju som jag sa tidigare, undrar om man själv tror på det eller om man tror att han kan lura oss fotbollsnördar i soffan eller sportjournalisterna nere i Italien eller de tidigare legenderna som ändå tidigare ändå har till viss mån försvarat honom och alltid sagt att ja, men det tar tid att bygga ett lag, det är många nya spelare, bla bla bla. Nu har äntligen han fått sparken och det ska bli intressant att säga om samma spelare ledare som tidigare kommer att säga något annat än just det här att det tar tid att bygga ett lag. För Montella, han har haft ganska lång tid på sig. Han fick det här laget väldigt tidigt under sommaren. Så jag vet inte fan om det är en rimlig ursäkt. Och i alla fall, Torino, där såg jag inte mycket till spel eller taktik som gjorde mig lyckligare att titta framåt.
Förutom generalfelet att spela Kalinic på topp, så... Vad snackar han om vi kontrollerar matchen? Såg han inte dubbelräddningen av Donnarumma i slutminuterna? Det var en fantastiskt gjort av Donnarumma att klara av det.
Matchens prestation.
Ja. Dravlet med att vi kontrollerar matchen sånt, det måste ju vara något spel för gallerierna på något sätt. Han måste säga någonting. Han kan inte säga att vi var skitdåliga, för det kan man inte göra som tränare. Men som du sa också, att många säger att det tar lång tid att spela ihop ett lag och bla bla bla. Men problemet har ju inte varit resultaten i mina ögon, utan problemet har varit att det inte finns någon form av konsekvens. Ingen taktik. Det finns ingen form av idé bakom spelet. Därav 23 olika formationer på de 23 senaste matcherna.
Det måste vara rekord.
Ja. Hade det då varit sanning i att vi blir bättre, vi blir bättre. Men jag har inte sett något bättre spel. Det är den enda gången jag har sett okej spel sen försäsongen. Det är mot Inter. anledningen till att jag tycker att han ska få sparken är att det finns ingen som helst tanke bakom spelet. Jag är inte nöjd med resultaten, men jag hade kunnat förstå resultaten om du hade haft en tanke med ditt spel.
Resultaten talar också sitt tydliga språk. Vår tabellposition talar också sitt tydliga språk. Vår målproduktion talar sitt tydliga språk. Det är mycket som talar för att han fick sparken med konstruktiv rättvisa i det hela. Och som du säger, 23 olika uppställningar på lika många matcher är ju någonting som är grundfel. Alla pratar om hur viktigt det är med kontinuitet. Vi hade ju intervju med Malmös sportchef Daniel Andersson, och han berättade ju också mycket det av framgångarna. Malmö har ju varit lite där med kontinuiteten. Och det skulle nog alla andra större tränare säga att det är jätteviktigt. Och lite så, har du äntligen fått ett vinnande lag, även om det kanske bara är ett skitlag som vi, nu slår man 5-1, så kör du vidare på det. Försöker bygga den stummen att detta är en vinnande lag. Går det sånt helvete, okej, det får vi kanske göra någon form av förändring. Men jag menar, annars så byter du inte ut stora delar laget efter en vinst.
Nej, jag tycker också att förståeligt var match var tredje dag, bla bla bla, vi kan inte spela samma lag. Har du en uppställning i Serie A som du håller fast vid och en uppställning i Europa League som du håller fast vid? För det hade funkat med tanke på att till exempel André Silva, som vi båda gillar.
Och inte, Kaká också gillar för det hela.
Som inte får spela i Serie A av någon anledning. Låt dem någon spela i Europa League varje match, men det har inte han heller fått göra. Jag vet inte. Vi kan väl bara säga att det är skönt att bli av med Montella.
Det är väl också det positiva med hela kvällen, att man kan faktiskt blicka framåt med viss form av naiv återigen. Men naiv förhoppning att det blir i alla fall inte sämre.
Det blir nog inte sämre, nej.
No.
Det här naiva sitter ju, som du sa om Napoli-matchen, när vi lyckades få in ett mål, att man skulle kanske få till en kvittering också, men... Jag är ju likadan. När man vinner mot Wien med 5-1 så tänker man, nu är det Torino, det är hemmamatch, det klarar vi lätt. Och så slutar det 0-0 och inget positivt.
Ja, det var ju bjudodds på ett av bettingbloggen som gav Milan 2 gånger pengarna på en vinst i livebetting i andra halvlek. Jag tänkte, det är ju bjudodds. Jag tryckte in rätt mycket pengar, men ja, det sket ju sig såklart. Men jag var lite inne på vår linje med André Silva, som är en grund och botten är en fantastisk spelare. Han har visat det i landslaget, men han visade inte i Milan. Det får jag ju faktiskt tyvärr ändå konstatera. Däremot så håller Kaká med oss.
Han var väl på hyllat besök inför vinmatchen.
Kaká var ju på besök och han hyllade i alla fall André Silva, men annars var det inte så mycket mer att hylla, kan jag tycka. Han var ju stolt av att han har en ganska tydlig plats i Milan och Milans historia, och han flörtar hej vilt med oss fans. Frågan är, vad händer? Vad kan han göra? Kan han spela i Milan? Kan han få någon ambassadörroll? Någon tränarroll? Vad händer?
Som jag var inne på för ett avsnitt sen, så var det ju redan snack om Kaká då. Och jag hoppas ju... Jag tycker att han kan få spela resten av säsongen. Han är ju utan kontrakt, så han borde kunna gå rakt in i januari.
Han vill avsluta också i Milan, säger han.
Så om han inte kunde det var att avsluta sin spelarkarriär i Milan och för att sen få en teknisk roll.
Ja, gärna för mig.
Tycker jag. Men idag läste jag att det lockade med pengarna i Kina.
Och det är som jag sa, vad fan ska han ha med pengar? Han hade ju så jävla mycket pengar redan i Milan. Han fick nu inte mindre i Madrid och nu definitivt inte mindre i MLS.
Nej, jag vet inte. Han var väl bäst betald i MLS, om jag förstod det rätt.
Och då har han haft mycket pengar i Milan och Madrid.
Så jag tycker, han verkar ju inte vara en sån som person som bara är ute efter pengar heller. Då hade han väl gått till City när det fanns möjlighet.
Men däremot måste vi tala om han och likheten med Donnarumma. Det är att de har båda fått in sina skitusla brödrar i Milan. Jag minns han har utan Digao, mittback, som var så jävla dålig. Jag tror att jag hade gått in i Milans, det matchen, det var någon cupmatch han gick in. Jag tror att jag hade gått in och gjort en bättre insats än honom.
Ja, nej, jag vet inte det. Milan är väl kända för att ta hand om sina spelare också, så det kanske är därför de lyckas.
Win-win, eller?
Ja, som sagt då. Kaká tillbaka gärna. Jag vill att han ska få spela en halv säsong till bara... Bara de sista 4 minuterna i varje match när vi ändå förlorar.
Eller vinner förhoppningsvis.
Eller vinner. Du förstår vad jag menar.
Jag håller med dig. Jag ser också i mitt nostalgiska hjärta som kanske inte är helt objektivt med Kaká. Det är väl klart att han går in.
Han är ju inte... Vi får tänka efter vad han har varit de senaste åren. Det är inga, du kan inte jämföra med dessa serier.
Och Sao Paulo var väl inte jättelyckat i heller.
Nej. Jag tror inte att han kommer dit.
Jag skiter det.
Jag skiter också i det. För jag tror att han kan... Samma som Gattuso kan göra. Han kan ta med vinnarmentaliteten. Han är dessutom... förmodar jag fortfarande otroligt professionell. Till och med Cristiano Ronaldo sa ju att Kaká var den som han såg upp till när det gällde träningar. Och den killen vet väl vad han snackar om.
Definitivt. Jag lite, alltså någonstans har man bara läker med tanken att Gattuso, nästa som vi också pratade lite om, som också är ledig nu, Kaká, tänk bara få in de här tre mästarna. För det är ändå mästare på yttersta nivå. Och få in den här attityden och vinnarmentaliteten. Och någonstans bara så bygga. Få in Vieira som är på varje match nästan. Kan trycka in Malin i någon roll. Alltså bara trycka in massa vinnarmentalitet. Som sen hjärntvättar dessa hyfsat bra spelarna som den ändå är. Att de är bra.
Jag håller med dig. Men där är fortfarande det stora problemet jag känner är med den tanken är vem har huvudansvaret. För du måste ju ändå ha någon som bestämmer.
Annars... Jag tänker mig någonstans bara i klubben sen så hur det ska se ut, det vet jag fan.
Nej, det är med, alltså, för jag tänker att ju fler kockar desto sämre soppar kan man också tänka sig.
Där skulle jag vilja säga någonstans som jag är lite inne på. Att en gammal räv som står och får klä skott i Lippi eller Capello som är liksom överst i paraplyet. Sen nedan då har han då nästa Gattuso, vem man nu kan med.
Det är menar, den som ska vara högst upp måste ju ha en jävla pondus helt enkelt. För att kunna säga emot Maldini eller nästa eller vem det nu än är han ska säga emot.
Om då, jag säger mitt dream team här nu. Nu brainstormar jag deluxe. Capello får översta paraplyansvaret som kommer stå där mota pressen och säga att de är dumma i huvudet. Nästa som är available, han tar defensiva rollen. Gattuso tydligen, det är inte min drömtränare, men han får ta det defensiva mittfältet för att säkra bakåt. Och sen kan Kaká ta offensiva som också är ledig. För då har vi ändå tre vinnare till legender. Alla är lediga. Och sen så får vi se vad fan som händer.
Alla utom Capello är lediga.
Ja,
Capello tjänar ledig. Pengar i Kina.
Ja. Eller Lippi då.
Lippi är väl snart ledig, det är inte det.
Eller får vi ta Sven-Göran Eriksson som det är totalsågade i engelsk press att nu äntligen kommer det fram vad spelarna tyckte om honom egentligen när de hade som bäst lag. Det vill säga att han var så jävla dålig som vi alla såg och trodde.
Mm.
Han var skit i Sven, han är gammal smutsig Lazio-tränare från Göteborg.
Precis.
Eller Värmland, eller fan han kom fram. En trött, äcklig gubbe, skit i han. Men Torino, som sagt, fick ju Bergan drinna över. Matchen i sig var ju ett jävla sömpiller också.
Ja, jag såg inte riktigt hela matchen. Men det,
så du missade ingenting.
Så här efterhand kanske jag ska vara nöjd med det. Ja, det var väl resultat. Hade han vunnit där med ett grismål i 92 hade han ju suttit kvar.
Tyvärr.
Det var väl på sätt och vis bra att det hände nu. Just som vi sa innan, där är en vecka, där är ingen mitt i veckan match. Där är en vecka för Gattuso att göra någonting.
Vi uppfattar oss sagt som sura gubbar, vilket vi är när vi kommer till Milan, tyvärr av resultaten.
På grund av resultaten.
Ja. Men det positiva är ju ändå, trots poängförlusten, så blir det någonting positivt av Torino-matchen.
Ja. Det blir intressant att se hur Gattuso ställer upp. Tror du han vågar ända till en fyrbackslinje till första matchen?
Han måste det. Alltså han sätter sin prägel direkt. Han kör 4-3-3 och säger till Bonucci, du gör som jag säger, annars får du en fet lavett.
Det hade varit skitroligt att vara med på det
första. Ja. Det hade varit fantastiskt. Jag hoppas att han redan imorgon då, är det 1:30, visar var skåpet ska stå.
Om ni inte har kollat hans fantastiska presskonferens när han var tränare för Kreta, så bör ni kolla det på YouTube när han får ett tuppjuk på pressen. Det tycker jag ni ska kolla.
Vi vänder blad ekonomi. Det har ju varit diskussioner om vem som äger Milan och transparenta lösningar likt i Västeuropa finns ju inte på samma sätt i Kina. Men vi har gjort av med en hedgefond och nu har vi istället Highbridge och BGB Western. Mackan, du som har mer koll på finanserna än vad jag har, vad fan har hänt?
Jag vet inte om jag har mer koll än vad jag har, men jag läser väl ungefär samma skit som du läser. Det verkar väl som att Milan försöker, eller Milan har ju varit öppna, både Fasone och kineserna har väl sagt att de försöker omförhandla lånen med hedgefonden Elliott.
Det var en dyr jävla fond som
lite smått desperat. En dyr fond, men framförallt om jag har förstått det så är Milan väldigt otåliga på att bli av med dem på grund av att de, om lånet löper ut i oktober 2018 och de inte har betalt då, så kommer hedgefonden att äga Milan i princip.
De har läst läxan helt enkelt.
Yeah.
Och de har ju sett historiskt sett att den här hedgefonden...
Den är inte så snäll mot
sina... Vad var det? Elliott eller fan?
Elliott, ja.
Det var riktiga grisar.
De är inte så snälla mot sina låntagarna. Så de har ju börjat förhandla om att bli av med de här lånen de har hos Elliott, för att det är till och med så att de nya långivarna kanske har högre ränta, men att det löper på längre tid. Och även UEFA då kanske har reagerat lite mot i den här financial fair play som vi...
UEFA börjar ganska mycket just nu.
Fast de har officiellt har ju inte kommit någonting från UEFA än. Mer än att de intervjuade, det var någon som sökte få en kommentar från en av, om det är någon ordförande i någon, om i det här Financial Fair Play-organet för UEFA. Och han var väl inte, han hade en, han sa att jag kan inte uttala mig, men när de pressade honom så sa han, jag är inte jättepositiv.
Det var väl just att Milan ligger så långt idag från fjärdeplatsen, det är ju bara
det är nog tabellen. Det, jag tror ju.
Det är väl bara lägga upp ett och ett.
Vi har väl inte fått se, det är väl ingen som har fått se den här, det var väl 168 sidor som Milan lämnade in till UEFA för att förklara sin ekonomiska situation. Men de räknade väl mer eller mindre kallt med att de skulle gå till Champions League.
Det är egentligen en fantastisk taktik. Här är en bunta på 170 sidor ungefär. Så här ska vi göra. Hade jag fått den där luntan med pappa, jag tänkte så, jag pallar chillösa detta. Det är väl säkert skitbra. Vi godkänner skitet. Och så får vi se hur det blir. För, alltså, sitter verkligen någon och granskar sida för sida vad fan de ska göra. Och för andra sidan, hur i helvete får man upp en plan på 170 sidor?
Jag vet inte, jag har inte läst.
Nej, det låter ju fantastiskt.
Det som också verkar vara riskmomentet i den där kalkylen är att de räknar med en väldigt stor vinst från Kina.
Mm.
Och jag tror att man i Europa alltid tar allting som kommer från Kina med en nypa salt, för man vet inte. Vi kan väl hoppas att de får in en jäkla massa pengar från Kina, men både du och jag vet ju att om det handlar om tröjförsäljningar och sådana grejer så är det mycket kopior på den marknaden. Jag vet inte om du har varit i Kina någon gång, men allting kopieras ju där. Jag har också varit
där. Jag var ju faktiskt i Kina bara för en, inte alls jättemilan-relaterat just nu, men jag var där 07. Då var ju Milan egentligen som bäst. Ja. Då hängde du Kaká-tröjor och Nesta och Maldini, alltså överallt, de var ju de i bäst också. Men jag bara kort att få den här jävla bunten med papper. Jag är fortfarande helt fascinerad av de här sidorna, för jag skrev själv en D-uppsats och fick ihop 45 sidor massa bullshit. Ja, okej, det var ganska bra, men ändå. Alltså,
tänkte, är du godkänd?
Jag blev godkänd.
Nej, då var det väl helt okej.
Men hur fan kan man då få ihop ytterligare 100? Men det är bara en parentes som jag får tänka på när jag går och lägger mig.
Många diagram. Kanske.
Stora diagram.
Ja. Fortsätt. Ja.
Så punktskrift 16.
Precis. Nej, men det är väl inte jättepositivt just med rapporten. Detta i kombination med att man inte riktigt vet var pengarna kommer ifrån, för att det verkar ju som att både bror och far till den gode Li, Johan Li, sitter faktiskt fängslade för tillfället för skumraskaffärer. Så att jag vet inte.
Men tydligen också den här Li som man ser på bild lite då och då i Milano, han är inte direkt jättekänd i Kina. Men han är en sån super... boiler room snubbe som håller sig bakom och gör jävla massa pengar, eller om han bara är en fake.
Jag vet inte, men alltså helt ärligt, kan man fejka ihop 7 miljarder?
Jag vet inte fan, det
alltså, kan... jag menar då...
Har man sett boiler room, ja, så vet man så, inte.
Nej, kanske.
Har man sett boiler room, för ni som lyssnar, det är en gammal skön 80-90-talsrulle, men den är fan mig skön.
Nej, men alltså någonstans måste man ju tycka det är konstigt att den blir godkänd, affären överhuvudtaget blir godkänd av italienska fotbollsförbundet om det inte finns någon substans bakom det här.
Och Berlusconi själv.
Berlusconi själv säger ju i både igår och idag han blir intervjuad att allting som de lovade höll dem. Jag fick mina pengar, även om det drar ut på tiden så förklarar de alltid varför och så fick jag lite mer pengar och... De lovade att de skulle spendera ungefär 2 miljarder och det gjorde de, även om jag inte håller med om hur de skulle spendera dem. Och det har ju inte han med att göra igen.
Så han tar varje chans att uttala sig.
Ja, det gör han, men det gör han ju delvis rätt i om han nu vill ge sig in i politiken igen, eller hans parti.
Du pratar om Berlusconi. Har du sett dokumentären på Netflix om honom?
Nej.
Jag såg inte hela, för det var rätt så tradigt, men det jag såg... Han är ju en jävligt slipad man.
Det är klart.
Och han och de här tv-bolagen, han då byggde ihop ett nätverk och det var fan imponerande. Jag bara tänkte, han har gjort samma sak med sina tv-bolag i någon form av fotbollsvariant. Likt då som till exempel Udinese som har en jävla massa samarbetsklubbar. Hade Milan gjort det, bara sa han, okej, du är på gränsen, du vill ha något till exempel till Spal. Eller till Malmö FF, eller vad man nu vill ha som samarbetsklubb. Då tror jag det har varit rätt mycket bättre. Kanske likt hans tv-bolag. För han körde i slutändan över statliga Rai. Men skit i det, det var bara en parentes. Men det
är en intressant tanke för att titta på Chelsea. Hur många spelare har inte de utlånat?
Exakt.
Och de tjänar ju pengar på detta. De är kanske inte Chelsea-kvalitet, men de ligger precis under. Och lite mindre lag så är han, den här spelaren en stor tillgång. Och då lånar du ut dem. Milan har ju bland annat lånat 2 holländare, är det va?
Ja, men lite som Boiler Room.
Ja, lite Boiler
Room. Att se det som att spelarmarknaden kan du göra pengar på. Även om du gör en... Om du har en spelare som kostar 10 kronor. Du förvaltar den för 5, men du säljer den för 25. Då får du gjort en vinst.
Precis.
Så du menar, varför inte? Om han gjorde så med sina tv-bolag. Alltså, det nätverk som man knöt ihop här, gjort det med fotbollslag och en jävla massa fotbollsspelare.
Han skämtade ju faktiskt förleden om att han skulle köpa tillbaka Milan för de fick ett stort skadestånd. Och det var Fininvest som hans investmentbolag. Så. Man vet aldrig, han kanske ligger och lurar.
Jag hade inte förvånat ett skit. Han köper tillbaka det för halva priset och så skrattar och säger att detta var min plan från början.
Lite coolt.
Det är ju en jävligt slipad orm, så får man ju säga. Sen så kan man tycka om honom på olika sätt och vis. Så jag kan tänka mig att han är väl MeToo-rörelsens ansikte utåt.
Har den kommit till Italien?
Nej, den borde komma till Italien.
Ja, vi kanske inte ska ha honom som ordförande då.
Jag och Mackan har själv döttrar, så att vi står fullt ut för MeToo. Och alla ni grabbar ut som grisar, sluta med det. Men vi är inte politiska, så vi lämnar politiken här och nu. Men bete er.
Det är inte politik, det där är bara vanligt.
Ja, sant. Det är fan folkrätt. Bete er, grabbar. Men du, vi lämnar ekonomin, va? Det var inte så mycket mer att säga om det.
Nej, mer än att det är oroande.
Det är väl väldigt oroande.
Vi har ju pratat om det och det har ju oroat oss. Det har ju oroat många fans, tror jag. Så att det här senaste ger ju inte lugn. Tycker inte jag.
På tal om hur man ska bete sig och inte bete sig, så är väl Robinho det lysande exemplet på största grisbeteende man kan göra. Det vill säga gängvåldta en stackars albansk flicka under sin tid i Milano.
Ja, fy fan.
Vilket svin. Och jag hoppas, om han nu är skyldig, nu ska man...
Han är ju dömd.
Han är dömd i Italien, men han har väl inget, jag vet inte, har Brasilien något utlänningsavtal med Italien eller om bara skiter i det och ger honom...
Det var väl så här, och jag läste lite extra om det i MeToo-andan. Han, så länge han kan överklaga blir han inte utlämnad. Och det är inte nödvändigtvis så att han blir utlämnad ändå, men om han är dömd för ett brott i Italien så kan han få samma straff i Brasilien utan rättegång. Så förstod jag det så.
Då ligger han jävligt illa till.
Han ligger illa till, men har han gjort det så ska han ju ligga illa till. Det är inte mer med det.
Det är snack om 7-8 år i fängelse.
Inmaset om han har gjort.
Jag tycker det är jävligt gött. Jag tycker att nu blandar vi återigen in politik här. Men det är väl ett rimligt straff minst. Och jag hoppas också att svensk lag någonstans kollar på det. Att det ska fan kännas om man beter sig så här.
Och du ska inte komma undan bra för du är rik och berömd.
Nej, du ska inte betala ur det.
Nej.
Om inte tjejen och familjen säger så här, okej, vi köper att vi lägger locket på om det är oss de här 5 miljarderna du erbjuder oss, eller vad fan kan du tänka sig göra?
Som tur är så funkar det inte så i Sverige, det tycker jag är rätt skönt. Även om vi kanske har för korta straff för sådana här grejer, men man köper inte sig ur situationen på samma sätt som i USA i alla fall.
Vi gör en snygg positiv vända direkt, och det är att legenden som är förknippad med FC Barcelona, Johan Cruyff, har officiellt gjort en match för AC Milan 1981.
När du skickade det till mig så var det första gången jag hörde talas om.
Jag blev jätteglatt överraskad, för Johan Cruyff är ju så jävla mycket legend man kan bli.
Ja, men det var en halvlek bara. Var det inte det i en vänskapsmatch?
Ja, men det är dock en officiell
han har notering. Gjort det, han har gjort det.
Och det är ju skitcoolt. Ja. Och det är nästan så att man kan gå runt med en Johan Cruyff-tröja.
Det är nästan
med...
som man ska ta det nu. Ja. Köpa det nu.
Bara för att lite halvt provocera och ses när han har spelat för Milan.
Framförallt kanske man ska passa på att köpa nu om Adidas försvinner, så... Kanske inte får riktigt lika snygga tröjor längre, så kan man inte
beköta
det.
Nytt,
det är inget nytt om det.
Man har bara sett en massa konstiga tröjor som läggs upp.
Mycket Puma.
Mycket Puma, ja.
Och de jag har sett har ju faktiskt varit helt okej. Okay. Inte riktigt lika snygga som Adidas. Men...
Jag såg någon tröja där de började fibbla med ränderna. Och tar de bort ränderna och de vita shortsen så...
Nej, det får de inte göra.
Nej, alltså då är det fett IG.
Det är lite grann som Juventus gjorde med loggan.
Alltså fy fan vad ful. Har vi pratat om deras logga?
Nej, varför gjorde de
hur
det?
Hur kan vi inte ha sagt någonting om det? Deras logga ser ut som en toalett.
Och den kostar säkert ett par 100 miljoner att ta fram.
Ja, de har ju tyvärr råd med det som är så hemskt. Men det är nog den fulaste fotbollsloggan jag har sett.
Ska vi prata om målet som vår förra back gjorde?
Det siglade ju igår. Nej, han är, nej. Vi fick pengar för honom och han är sjukt överskatt. Så vi direkt
vi skiter i det.
Men du Mackan, har vi något mer att säga idag? Det har varit jävligt mycket nyheter känner jag. Det är väl, jag hoppas att inte vi har missat någonting av det vi spelade in från början som försvann.
Kommer du ihåg inför säsongen vi pratade uppställningar som vi ville se?
Mm, hyfsat.
Vi hade ju lite 4-3-3 uppställningar. Ska vi chansa och du tar en 4-3-3 och jag tar en 4-3-3? Som Gattuso spelar.
Ja.
Nu får vi utgå från de spelare som vi har tillgängliga.
Så ingen Conti?
Ingen Conti.
Då börjar jag med min skräll direkt.
Donnarumma i mål.
min stora skräll blir faktiskt Borini som högerback. Det är ju svårt som fan att ta bort honom. Och sen blir det blir 4-3-3 som sagt med Gattuso. Och då är det såklart Bonucci, kaptenen. Och sen är det Romagnoli, schweizaren som vänsterback. Ja, Donnarumma såklart i mål. Sen så jag hoppar över mittfältet, för jag måste tänka efter samt som jag pratar, utan jag kör på anfallet. Och där vill jag se André Silva till vänster. Vänsteranfallare, lite halv spexig roll. Jag vill se Cutrone som man ska satsa stenhårt på. Och sen såklart Suso som höger ytter. Mittfält, sett också till att Gattuso är en gammal krigare och vi måste börja kriga poäng och vi måste börja vinna mittfältet. Så, och utifrån form just nu så säger jag Kissé.
Vänster eller höger?
Jag tar han till höger. Till vänster, Locatelli. Och nu kommer nummer skräll nummer 2. Det är att jag bänkar Biglia, för jag tycker han varit ganska dålig. Och jag sätter in min tidigare väldigt kritiserade Montolivo centralt som spelfördelare. Det är min 4-3-3.
Den är inte så dum faktiskt.
Jag är rätt nöjd med tanke på att jag satt och outade den precis samt som jag tänkte och pratade samtidigt.
Mm. Jag håller med till stora delar. Inför säsongen så sa vi väl att Jack och Susu skulle spela på varsin kant i anfallet.
Fy fan han var dålig.
Men Jack har ju varit skitkass. Han har ju varit enbent, halv enbent, amputerad enbent. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det.
Han har varit helt enkelt dålig.
Han var jättedålig mot Napoli.
Han var sämst på plan. Han fick väl också sämst betyg här för mig, Gazzettan.
Ja.
Förlåt, fortsätt nu, jag avbryter det, förlåt.
Men jag kan, jag vill gärna säga André Silva på plan också och vi har inte riktigt sett honom i en utroll och det skulle i alla fall vara intressant att se hur han klarar av det. Det är konstigt att han inte har fått prova det med tanke på alla formationer än så länge. Men,
det var ju faktiskt snack om det inför Torino. Mm. Eftersom han inte kunde peta honom efter sina två mål mot Wien.
Ja.
Fan, vi avbryter hela tiden.
Nej, det är lugnt. Rodriguez, Donnarumma såklart, Rodriguez på vänsterbackspositioner. Romagnoli, Bonucci håller jag med dig om. Det är högerbackspositionen, för jag kan tänka mig att Borini ska vara den som kan vara lite överallt. Så att ha honom fast på en högerbacksposition kan vara jobbigt. Calabria frisk, så går han för Abate varje dag i veckan, eftersom Abate är för lite för gammal för tillfället och skadebenägen. Mittfältet, jag ser gärna Kessie också, för jag tror och håller honom högt fortfarande trots en hel del mindre bra insatser hittills. Jag vill ha Locatelli också, så därför får han hamna på vänstersidan, för att jag tycker att han är viktig för framtiden. Sen är det där om det, vem det är där i mitten, men som det har sett ut hittills så håller jag med dig, för Montelivo har varit bättre än både Hakan och Bygle.
Och Hakan så långt nere centralt?
Jag skulle kunna tänka mig att se det, bara för att då behöver han kanske inte ta så snabba beslut som han behöver högre upp i plan. Förstår du vad jag tänker?
Nej. Men jag respekterar din åsikt.
Nej, men han är inte så snabb idag i foten som jag vill att han ska vara.
Han måste gå på Valium eller något liknande.
Ja, eller så, han hade ju inte spelat på rätt lång tid i Bundesliga. Ja. Om han fortfarande inte är fysiskt helt hundra, jag vet inte. Men då är det dålig fystränare. Och då var du rätt att sparka den fystränaren
som gjorde. Jag är en ny fystränare, så sa
har vi märkt någonting?
Nej. Eller?
Det är väl att Montelivo springer mer än han har.
Ja.
Han är ganska yvig i sin spring, i sin löpstil. Är han inte
det? Det är svårt att kritisera Montelivo med tanke på hans insatser. Men är det, vem är det? Bigli eller Montelivo eller Håkan?
Bara för att inte ha samma som dig så säger jag Bigli.
Ja, ja.
Sen så det går inte att ta bort Sousou på höger.
Nej, det är det där han är som bäst.
Jag tycker också att Cotrone ska vara i mitten. För vem ska ta den platsen? Det är inte Kalle i alla fall.
Det roliga är min uppställning, så ratar jag tre spelare varav alla kostar runt 250 miljoner kronor. Vilket i sin tur är en reflektion på att jag tycker 750 miljoner kronor är åt helvete fel och felköp.
Tänk att lägga det på en spelare. Jaha, då hade vi ju haft Aubameyang i mitten.
Jag tänkte på vem ska man lägga den på, men det är ju Aubameyang, ja. Mm. Det hade varit...
Tänk att ha honom i mitten och Cotrone som... ersättare när han är skadad eller måste bytas ut för att det är en viktig match när vi redan leder med 3-0. För Cotrone hade fortsatt göra mål. Han hade ju velat visa att han kan göra mål då.
Men du, Mackan, vi rundar av. Något sista du vill säga?
Inte mer än att det ska bli otroligt intressant att se matchen till helgen. 12:30 på söndag. Kinesisk tid.
Vi önskar Gattuso all lycka.
Absolut.
Kinesisk tid?
Nej, alltså, det är för att de ska kunna säga det i Kina, men 12:30 en söndag tycker jag inte Serie A ska spelas, men de spelar 12:30. Och det är ju för att kineserna ska kunna titta på det.
Det roliga är på tal om tv-tid är att nu är jag ju sig singel eller skild sen några år tillbaks, men att man alltid inför helgen sitter och kollar på tv-matchen, hur lägger man upp helgen? Och det är ju inte alla som tycker att det är så populärt.
Jag gör ju det i mitt jobb också, så att jag... kan känna mig nyttig samtidigt som jag gör det.
Du har ett bra jobb.
Ja, både och.
Vi får väl säga som så, är ni i Lund så ska ni gå till Glorias och dricka öl, för då får ni träffa Mackan om ni har tur.
Om ni har tur. Jag är lite mer ledig nu för tiden när jag har småbarn.
Ja. Men... du får ta med barnen. Det gjorde jag ju till din pub, du med min dotter.
Jag brukar ta med barnen nu också när jag är ledig.
Vi rundar av det här sista bullshitet och önskar Gattuso lycka till. Och Mackan på återseende.
Tja.
Forza Milan.
Forza Milan.